Vi ska läsa ifrån Lukas evangeliets 7:e kapitel, några versar med början på vers 36. Så vill du följa med i psalmboken så är det på sidan 1175. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid. Och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vätte hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit dit honom såg det och sa för sig själv: om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får lite förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne: dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de 12 och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria, hon från Magdala, som 7 demoner hade farit ut ur. Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas. Susanna och många andra som alla hjälpte dem med sina tillgångar. Vi ber. Gud, tack att du möter oss precis så som vi är. Att du alltid har nåd att ge. Amen. Den kämpande tron. Ja, det är ju svårt att komma förbi den här situationen i Ukraina när man tänker kring ett sånt här tema. Man kan inte annat än konstatera att den situationen är bedrövlig. Människor som lider och kämpar till det yttersta. En situation där vi verkligen behöver be och visa medmänsklighet rent praktiskt på olika sätt. Och vi har haft årsmöte och funderat lite grann kring hur vi kan hjälpa. Hur kan vi ta steg? Men den kämpande tron, den där rubriken kan ju ge en massa olika associationer egentligen. Det skulle kunna handla, om man nu har lite de här människorna i bakhuvudet, troende människor som kämpar. Och det kan vara människor i sjukdom eller i krig eller olika saker. Men att ondskan drabbar även troende kanske inte nödvändigtvis måste vara ett exempel på en kämpande tro. En kamp är det helt klart, men frågan är om vi inte ska fundera vidare. Den kämpande tron kan förstås handla om en tro som liksom kämpar för sin egen existens. Som kämpar mot tvivel och funderingar som är svåra att hantera. Det skulle kunna vara den kämpande tron. Men jag tror vi funderar vidare. Den kämpande tron skulle kunna vara den där tron som går in i en kamp för andra människor. För visst är det så, som jag sa lite i början där, att en kamp kan ju vara någonting som drabbar mig. Men det kan ju också vara en kamp som jag väljer. Och funderar man på alternativen som finns när vi möter det som vi kan kalla det ondska eller kampen i livet, så finns det ju i alla fall flera sätt att möta det som är svårt och ont. Ett sätt är ju förstås att själv gå till anfall. Att försöka ge sig på det som man känner är orätt. Att gripa tag i situationer aktivt och medvetet gå in och kämpa för det goda. Ett annat sätt är ju naturligtvis att ställa sig i försvar. Att liksom vänta till dess att jag blir drabbad och utifrån det jag har i mina förråd försöka att överleva och stå ut. Ett sätt att möta ondskan kan ju också vara att fly. Och så är det naturligtvis att vi behöver ibland fundera på vad som är rätt väg i mötet med det som är svårt. Ska jag angripa det? Ska jag försvara mig? Eller ska jag fly? Vi har ju under några veckor här på onsdagskvällar hållit på med en bönekurs som vi kallar det för. Det utgår ifrån ett material som Alfa och 24-7-rörelsen har tagit fram, om ni vet någonting om det. Annars är det inte så viktigt vad det heter. Men det är i alla fall en kurs som tar upp olika aspekter av bön utifrån Herrens bön. Där vi funderar på saker som att be om hjälp, att be för andra, att vara stilla inför Gud. Ja, det är 8 gånger, så det är 8 olika ämnen. Och ett av ämnena är obesvarad bön. Och jag nämnde lite kort en del om det, kanske också på årsmötet här förut, så det blir repetition för er som var med då, men inte för er andra. En berättelse som tas upp i kursen där, det är när Jesus är i Getsemane. Och han är ju i kanske sitt livs kamp. Han är på väg in i sitt lidande och han ber tillsammans med sina lärjungar. När han gör det så använder han några korta meningar. Han börjar med att säga Abba, Fader. Och det där är ju någonting som Jesus säger någon mer gång när han förklarar att Gud är inte en Gud långt bort. Han är som din pappa. Abba är ordet för lilla pappa på arameiska. Så när Jesus är i sin kamp så släpper han inte tanken att Gud är hans goda och kärleksfulla pappa. Han ifrågasätter inte Guds kärlek trots den situation som han är i. Och sen säger han, för dig är allting möjligt. Mitt i den svåra situationen så ifrågasätter han inte att Gud kan. Men så ber han ändå, Gud, ta denna bägare ifrån mig. Han är djupt ärlig med sin kamp. Han vill inte. Men inte som jag vill, utan som du vill, säger han. Och jag tänker att det är lätt när livet går emot oss och vi känner att våra böner inte får svar. Att vi gör tvärtom. Att vi börjar tvivla just på Guds kärlek och Guds makt. Vi undrar, älskar du mig inte längre? Kan du inte hjälpa mig? Och jag tänker att om vi ber för att liksom undersöka om Gud verkligen älskar oss, då finns det risk att våra bilder av Gud och oss själva rätt snart blir skeva. Men om vi ber därför att vi vet att Gud älskar oss, då fortsätter vi att be även när ingenting händer. Och det här handlar om trofasthet. Att vi kan välja att stå fast i tro på en kärleksfull och mäktig Gud även när vi upplever att inget sker. Därför att vi har en fast grund att stå på, eller rötter som gör att vi står stadigt. Tro är väl att jag litar på Gud. Att han kan göra under och svara på mina böner. Men trofasthet, det är väl att om man inte gör det så följer jag och litar på honom ändå. Och jag tänker att det är väl ändå då som tron växer och blir fastare. Tro är Guds gåva till oss. Trofasthet är vår gåva till honom. Förra helgen så var vi på konfaläger i Borgstena. Ekumeniakyrka. Det är åt det hållet om ni undrar. Då hade vi en kvällsaktivitet som var samma varje kväll. Det var att vi tittade på film. Och vi såg inte vilken film som helst, utan vi såg det som jag kallar för Jesusfilmen. Det finns ju många Jesusfilmer. Men Jesusfilmen, ni vet, det är ju den som i alla fall när jag var tonåring gick på tv varje påsk. 4 1,5 timmars avsnitt. Så 6 timmar Jesusfilm plöjde vi. 1,5 timme om dagen. Och i den filmen så skildras den här berättelsen med kvinnan som kommer till Jesus i Simons hus. Det är en ganska lång scen. Och man får följa liksom både hennes kamp med att faktiskt ta sig dit. Både förbi sin egen skam och förbi människors förakt. Men också den kamp som fanns hos dem som var där. Med Gud, med tron, med vem denne Jesus är. Och i filmen som helhet så är det ju ännu mer kamp. Det är ju zeloter, den här gruppen som vill göra väpnat uppror mot Rom, som har en roll. Simon, en av Jesu lärjungar, kallas zeloten och kanske var han zelot. Barabbas som folket fick i utbyte mot att Jesus korsfästes. Han var väl förmodligen zelot. En väpnad kamp för frihet. Och det trodde de på. De skriftlärda och fariseerna och överste prästerna, de kämpade minsann också hårt för sin tro. Att denne Jesus kan minsann inte vara det som vi väntar på. Ibland så är det väl så att den där kämpande tron leder rätt och ibland så blir det kanske fel, även om vi vill gott. För det gjorde de nog kanske på lite olika sätt. Men kvinnan då, som ju inte har något namn i den här berättelsen, kanske. Hon hade ju inget enkelt liv, det kan vi nog nästan räkna ut. Hur många val hade hon egentligen gjort själv för att hamna där hon hamnade? Det kan man fundera på. Och hur många val hade andra gjort för att hon skulle hamna i den situation som hon levde i. Men hur som helst så möter hon Jesus och han möter henne med kärlek och respekt. Det finns en del teorier om vem den här kvinnan var. Vi kan inte riktigt veta om det är så, men det finns de som menar att hon heter Maria och att hon är från Magdala. Det är inte omöjligt, men det är inte heller säkert. Men Maria från Magdala nämns ju i nästa stycke som vi också läste, som en av dem som följde Jesus och betjänade honom och hans lärjungar. Om det är så, eller ja, även om det inte är så, om vi funderar på Maria från Magdala, oavsett om det är hon eller en annan Maria, så står det om henne att Jesus hade drivit ut 7 demoner ur henne. Hon hade inte heller haft ett enkelt liv. Men då skulle jag vilja påstå att det den tro som föddes i mötet med Jesu kärlek och nåd, den präglades av trofasthet. Maria från Magdala är en av de kvinnor som nämns som efterföljare till Jesus. Och hon är en av de väldigt få som finns kvar vid korset. Och hon är den första som möter Jesus efter uppståndelsen. Hon är den första som berättar för lärjungarna att Jesus lever. Och jag tänker att hon var trofast. Hon stod kvar till och med när Jesus hänger på korset. Till och med när han ligger i sin grav. Så var hon trofast. Vi pratade här om sistens, jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang, några stycken om det här att be och arbeta. Sala sambila var någon, ett uttryck från Kongo som vi använde mycket i missionskyrkan för 20-30 år sedan. Och att det hänger ihop. Och så funderar vi på Ukraina. Vad gör vi? Ja, vi får tro att Gud kan göra under. Vi får tro och veta att Gud är en god fader. Och så får vi vara trofasta i den situation som är medan vi väntar på att under ska ske. Vi ber. Gud, tack för att du är trofast in i döden. Att du inte sparar någonting. Herre, nu ber vi för oss själva. Vi ber för vår värld. Herre, hjälp oss att vara trogna dig.